Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal. Sen förra avsnittet släpptes har det dykt upp lite nya regler. Så vi håller på att flytta alla våra vårdatum på min och Anton Magnussons stand-up-turné till hösten. Biljetterna är fortfarande giltiga fast till nya datum som kommer snart. Gå in på specialisterna.se. Vissa datum är redan flyttade och fler är på gång. Jag har alltså inga gig i vår och knappt några andra inkomster heller. Så jag kanske mer än någonsin i behov av stöd från er som lyssnar. Så om ni gillar den här podden, eller min sitcom, musik, tecknade serier eller något annat som jag gör, och spontant känner att det här vill jag supporta, så att Simon kan fortsätta med det, då kan ni ge lite stålar på patreon.com/arkivsamtal. Eller bara swisha valfri summa till 0760-724728. Jag blev väldigt glad och tacksam när folk stöttar min verksamhet. Speciellt nu. Ni kan fortfarande lyssna på den här podden och specialisterna podcast som jag gör med Anton och Albin varje vecka. Och jag har 2 stand-up-timmar plus 5 avsnitt av min sitcom Mina problem på YouTube. Allt det är gratis. Så kolla in det där om ni missat det. Ni kan också följa med på sociala medier som Instagram och Twitter. Det är både roligt och informativt kan jag upplysa er om. Men nu kommer Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter
David Winberg.
Välkommen hit.
Tackar så hemskt mycket.
Du har varit gäst för i den här podden.
Mm.
Men då, det är första gången du är den ensamma gästen.
Det stämmer. Jag var ju här tillsammans med Magnus Thomsson för några år sedan.
Mm.
Min varanteaterkollega.
Mm. Då pratar vi mer om Varanteatern och Varan-TVs historia och sådär.
Ja, precis.
Så vill ni höra det så får ni googla Varan-TV, tror jag presenterade det som då, och Arkivsamtal, så kommer ni hitta det avsnittet. Det är nog några 100 avsnitt tillbaks.
Ja, det är nog. Det är kanske 3 år sedan och sånt där, tror jag.
Ja.
Ja.
Men idag så är du tillbaks.
Jag är tillbaka.
Mm. Ja. Vad har hänt sen sist?
Ja, det som har hänt sen sist är att jag har gjort en del film- och tv-roller.
Mm. Jag tänkte på, vilken är den mest, den som du kanske blev mest igenkänd för? Är det fortfarande Varan-TV eller är det din? Du hade ju en stor biroll i 100-åringen som klev ut ur fönstret och försvann. Eller vad hette filmen?
Ja, precis. Den första hette ju så. Den andra hette 101-åringen som smet från notan och försvann.
Okej. Okay. Och den är du med också?
Ja, just det.
Jag har bara sett ettan.
Ja. Ja, men det. Kolla tvåan.
Okej.
Okay. Ja, men jag skulle säga att det är ganska jämnt skägg mellan Varan-TV och 100-åringen faktiskt. Mm. Men det är ju förvånansvärt många som känner igen den från Varan-TV.
Ja.
Vilket är, det är ju väldigt roligt ju.
Mm.
Och lite märkligt på något vis.
Vad tycker du om uttrycket kult? Har du ett komplicerat förhållande till uttrycket kult?
Säg någonting jag inte har ett komplicerat förhållande till. Ja, men det är spännande. Jag har funderat mycket på det.
För det är ju ändå ett ord som ligger nära till hands när folk pratar ja. Om varan-tv och så.
Absolut. Och det är ju... nu kom vi in på den då, men det var ju en märklig sak på något vis. För att just tv-program, vi var ju så himla unga. Vi var ju bara 22-23 när vi gjorde det. Och fattade liksom inte vad det var vi fick lov att göra nästan. Och sen så gjorde man andra grejer och kanske inte var supernöjd med allt som man hade gjort då. Och sen så när man blir äldre och tittar tillbaka på det så förstår man på något vis kvaliteten i det. Även om vi kanske inte alltid är världens bästa skådespelare eller komiker på att leverera skämt, så finns det liksom någonting i det som är lite sällsynt ändå. Just det här att det är... Att det är gränslöst på något vis. Liksom.
Ja, alla de här grejerna. För jag lyssnade igår på ett poddavsnitt av podden Music Yearnings Podcaster. Där de går igenom ett kassettband som heter 8 anledningar att hata ett band. Av gruppen Ungdomshälsan.
Spännande.
Det lyssnar jag väldigt mycket på också. Men där analys, och det, jag tycker det är svinroligt också. Det är då en kassettsläpp med rapmusik. Men det är också just det liksom, att de är väldigt unga när de gör det. Totalt gränslösa. Och det tredje är att man märker att de har roligt medan de gör det. Och det är väl sånt som ofta lyser igenom också. Det kanske också är då... Ja, det märktes ju förmodligen att ni hade roligt när ni gjorde varan-tv också.
Ja, men precis. Och framförallt så hade vi ju väldigt, väldigt roligt när vi skrev manus. Inte alltid, men alltså mycket av de roligaste sakerna kom ju fram genom att man bara hängde ihop. Och så hakar man upp sig på något uttryck och så utvecklar det sig till en hel sketch. Så att efter att då liksom tidigare kunnat titta på det och tycka att nah, fan, det där blev ju inget bra när jag var kanske då knappa 30. Så kan jag ju idag tycka att känna en enorm glädje över att det finns, över att vi gjorde det, att vi hade så himla kul ihop, att det skänkt så mycket människor glädje som uppenbarligen då fortfarande kommer ihåg det och kommer fram och snackar om det.
Det har ju också överlevt, alltså att det är unga som har börjat kolla på det idag också. Alltså, för jag har ju märkt folk som absolut var för unga för att ha sett det när det gick på tv. Som har sett det på YouTube och tycker det är roligt nu.
Jo, men så är det nog faktiskt. Det hör jag ju lite här och var också. Det är fest. Just av den anledningen att det skänker många glädje så kan jag gå med på att vara kult. Liksom.
Jag vet inte riktigt vad uttrycket kult gör, men jag kommer ihåg på 90-talet så använde ju folk begreppet kult utan att skämmas. Men nu så är det, nu när man pratar om kult så får man ryser lite av obehag. Lite. Fast nu det har nästan gått varvet runt för mig nu att jag tycker det börjar bli kul igen.
Ja.
Med att det var vanligt folk sa, det där är ju kult för fan. Och då kunde det vara så Filmonator and the Dung eller
just det.
Någonting.
Eller vad hette den filmen?
Ja, men gamla så Pogo, Pedagog, alltså sånt som var nostalgi på på 90-talet. Pup-pum. Det kallades oftast kult.
Men sen fanns ju det begreppet kultar också, kommer du ihåg det?
Alltså, att kulta?
Nej, att man var en kultare.
Alltså, en kultare? Nej, det minns jag inte. Det låter lite bekant, men jag vet,
jag vet inte hur nationellt det var. Men så här, Lund 90-tal, eller sent 80-tal kanske snarare. Då var alltså just det här om man... Ja, men klädde sig i svarta kläder, svarta smala jeans, skinnjacka, lyssna på...
Okej, men då var man med en kulturpass, alltså så här, någon som brydde sig mycket om kultur.
Precis, det här hängde mer ihop med det.
För ordet kult tror jag kommer med från cult following, alltså som en sekt.
Precis, ja, nej, men det är två olika saker.
Fanbase, liksom, att det blir så här, att det är stort i små kretsar liksom eller någonting.
Ja, jo, men det beskriver ju varan-tv-publiken väldigt väl. Men sen sist så har jag ju, för här om året så gav jag ut en bok på Galago som heter Ingenting känns längre riktigt kul. Som är då en bild- och textbok som bygger på mitt Instagram-konto. Mm. David_Wiberg, om man är sugen på den. Som i sin tur faktiskt började med att... det poppar upp idéer i huvudet hela tiden. Så tänker man, det här skulle kunna vara en sketch. Eller det här skulle kunna vara en kortfilm. Eller vad det skulle kunna vara. Och sen börjar ruttna på det. Bara känna att det ligger för många så här idéer i skrivbordslådan. Jag måste få utlopp för det. Så då drog jag igång ett Instagramkonto och gjorde liksom små bildskämt, kan man säga. Mm. Som skulle i själva verket skulle kunna vara en sketch istället. Men så istället så blir det en bild, så att säga.
Ja, alltså ett foto med en caption då, liksom, helt enkelt.
Ja, precis. Det är mycket så här manipulera bilder. Jag är ju en gammal Photoshop-slav, höll jag på att säga. Så det utvecklades så småningom sen då till den här boken Ingenting känns längre riktigt kul. Som är, vad ska man säga, det är väl en bok... Tanken var lite grann så här att försöka ta en Jan Stenmark-bok och sen göra våld på den och hacka upp det och göra till någonting genrelöst, kan man säga. Så det börjar lite mer som en så här coffee table-bok med bildskämt. Och sen så småningom så dyker upp olika historier där jag själv finns med och där det finns med olika personer, bland annat en kvinna i 60-årsåldern som skriver brev till sin dotter som har brutit med henne och inte vill träffa henne. Och de här breven postar hon i en brevlåda som hon har byggt av kartong och satt upp i skogen och så vidare. Mm. Så att det, på sina håll blir det ju en ganska svart och underlig historia, kan man säga.
Mm.
Det var roligt och konstigt att jobba med den boken, kan man säga. För att det blev ju lite som att Det var ingen vuxen där som sa åt mig att sluta. Så att det blev, jag minns ett tillfälle till exempel då hade jag satt upp den här brevlådan ute i skogen.
Mm.
Och då dessförinnan låtit en massa brev som jag hade skrivit ligga utomhus under en stor sten.
För att du skrev liksom brev i den här karaktären då, av en kvinna som...
Precis, jag skrev dem, bad sedan en kompis mamma skriva dem för hand.
Så att handstilen stod korrekt.
Och de fick ligga ute i regnet och sådär. Och när jag stod där och skulle fota det, då kom det så här en mamma med sin lilla son och deras hund.
Mm.
Och liksom undrade, jag såg ju på håll liksom att de undrade vad fan jag höll på med.
Vad sa du då?
Nej, jag förklarade då liksom att jag gör en bok här, förstår ni. Jag tror hon blev... ni hör ju min röst, så jag tror hon blev lugnad.
Ja, med ett konstprojekt kan man ju alltid säga.
Precis.
Men du kommer ut med en bok sen dess också.
Ja, precis. Och sen nu i april så släpper jag en roman som heter En vuxen människas bekännelser.
Mm.
Som då är en roman för vuxna. Jag har skrivit ett par romaner för ungdomar tidigare.
Mm, är det här din första roman för vuxna?
Ja.
Som bara är text, alltså?
Ja, precis.
För att den här Galago-boken var väl också för vuxna, kan man säga.
Ja, det kan man ju säga.
Mm.
Precis.
Men det är ingen roman heller, om det är en samling.
Nej, det är det inte. Men det här är det däremot. Ja, jag ombeds ju beskriva vad det är för någonting. Det jag har kommit på är att eftersom vi nu sitter här på arkivsamtal och pratar humor, så får jag ju ofta fråga så här, hur gick jag från att hålla på med varann-tv och så vidare till att göra såna här grejer som är då...
Som den här boken då?
Ja, precis.
Eller menar, för att det mesta du har gjort är väl ändå rätt humoristiskt. Eller jag har inte sett alla... Du har väl gjort teater, monologer och liknande också?
Ja, jo, men de har varit förhållandevis humoristiska. Mm. Men särskilt den senaste ungdomsromanen som jag skrev, den var väl ganska svart. Det var ju inte så mycket humor i den.
Okej. Okay. Men jag kan ändå relatera... Alltså, du har väl haft lite liknande karriär som jag, att vi har gjort väldigt mycket olika saker. Fast ändå inom kultur och underhållning... Och humor i mångt och mycket.
Jo, men det är sant. det är sant. Du har väl gjort gått andra hållet mer.
Att jag går mer åt humorhållet.
Ja.
Ja, jag gjorde den senaste liksom, alltså Död kompis, som är en serieroman.
Ja, den är
inte fantastisk. Inte bara humoristisk. Alltså, eller den är framförallt sorglig kanske.
Verkligen.
Men när jag bara berättade storyn så blev det ju liksom, jag sökte inte liksom så här, nu ska det vara ett garv här, men det blev ju ändå så här, ja men det här är kul.
Ja. Ja, men det som jag gjorde då efter tiden med Varanteatern, då ville jag testa att göra grejer på egen hand, så då gjorde jag några monologer.
Hur gammal var du när ni gick skilda vägar?
Ja, runt 30 var jag då.
Okej, så du var så, fan, för ni var så pass unga, men ni höll på med det en längre
ja,
tid.
Ja, sen så vi gjorde ju teaterföreställningar och spelade mycket på festivaler och så här turnerade på kalasturnén med Tåström och Kent och så vidare.
Just det,
så vi var mycket scenshow och Tyskarna från Lund, där var inte jag med, utan jag gjorde ju omslag och sånt där.
Mm.
De levde sitt eget liv, kan man säga. De var också ute på turné.
Och det var en del av Varanteatern.
Ja, precis. Och så lite externa låtskrivare och så. Mm. Men det som jag ville göra då, det var ju liksom att jobba med en mer nedtonad humor, liksom en subtil humor. För att jag, inte det att det inte skulle vara kul, men jag började ruttna på egentligen mer på andra grejer som jag såg, där man så tydligt fiskade efter skratt. Så då tänkte jag att jag skulle göra en föreställning där man får skratta om man vill, men det står inte och faller med om man skrattar eller inte.
Nej.
Så att det blir mer liksom repliker som jag själv kanske tycker att det här är skitkul, men det är också ganska sorgligt på ett vis.
Mm.
Så lite beroende på vad man har för referens, så kan man antingen skratta åt det eller liksom bli berörd av det eller vad det är. Och det handlar ju väldigt mycket om leverans. Liksom. Om man levererar det på ett sätt som att nu ska du skratta.
Ja.
Då kanske man inte liksom blir berörd av det. Men om man levererar det på ett sätt där man inte försöker vara rolig helt enkelt.
Ja, men det jag tänker på till exempel Roy Andersson. Mm. Jag tror liksom hans senare filmer, alltså de här Sången från andra våningen, och han har gjort några andra i den stilen.
Mm.
Jag uppfattade inte dem som så mycket liksom komedier.
Nej.
Men när jag såg honom i någon sån där, om han var med i Filmkrönikan eller något annat filmprogram, då satt han liksom och han tyckte, det verkar som att han bara såg det som rena komedier.
Mm.
Och då säger han, liksom, kan inte hålla sig för skratt när han bara pratar om de här scenerna. Så. Och han heter, att det är någon så här adelsman som heter Jonsson i efternamn och sånt, och han tycker det är så kul att det finns ingen adelsman som har ett sånt vanligt sonnamn. Alltså sådana detaljer tycker han ju är svinkul. Och det har man ju hört också, det har nästan blivit en kliché det här om att Franz Kafka var rolig. Alltså så här, det sägs att han var ungefär på samma sätt när han läste sina texter under offentliga tillställningar, att han också kunde knappt hålla sig för skratt, för han tyckte de var så roliga.
Ja, det är ju väldigt roligt. Ja, men det, jag kan ju känna igen mig där. Jag såg också Roy Andersson, det var ju fantastiskt att se, liksom, för när man hör honom berätta och tänker, den här skiten vill man ju inte kolla på. Liksom. Jävla bondkomiker.
Ja, men sen så hade det liksom, så hade det tolkats på ett helt annat sätt som någon slags poetisk, subtil, liksom.
Ja, jo, tolkat visserligen, men det måste han ju vara medveten om också när han har det uttrycket, liksom, att det blir ju väldigt dystopiskt liksom, och ja, det, svart.
Ja,
liksom.
Det kanske han vet, ja, jag vet inte, han verkar ju, ja, han, med både humor och liksom allvarlig kultur, så brukar man ju inte liksom säga så, nej men du har tolkat det fel, din tolkning är inte rätt. Man brukar ändå ge folk det.
Jo.
Ja visst, du får läsa det här på vilket sätt du vill.
Jo, visserligen. Men jag menar, om man jobbar med det, sådana starka grepp som man gör, så kanske man får räkna med liksom, att det tolkas på det viset.
Men hur tolkades dina då teaterpjäser då, där du hade ungefär samma inställning då, att det var kanske ganska subtilt, det du själv tyckte var roligt?
Ja, men det var, jag gjorde två stycken där jag då gestaltade en 16-årig tjej. Så att,
och det har väl dina ungdomsböcker också byggt på?
Ja, precis.
Är det samma karaktär?
Ja, precis. Det ledde ju då till att ett förlag, Lilla Pratförlaget, hörde av sig till mig och undrade om jag ville omarbeta det då till en ungdomsroman.
Mm.
Och det, framförallt då i den andra av de här två monologerna, så blev det ju ja, det blir ju liksom svårare och svårare att urskönja huruvida man skulle skratta eller då gråta eller vad man nu ville åt. Det, någonting som jag kanske tyckte var att det här är bara ett skämt för mig. Liksom. Mm. Eller det här är bara allvar för mig. Så det ledde ju mig in då på ett jag gav mig möjlighet att skriva böcker helt enkelt. Mm. Vilket ju var väldigt roligt.
Hur många ungdomsböcker har du skrivit nu?
Två stycken har jag skrivit då.
Okay. Så två ungdomsböcker, ungdomsromaner liksom.
Ja, just det.
En humorbok på Galago och nu kommer din debutroman för vuxna kan man säga.
Ja, precis. Så har jag släppt en teaterföreställning också som heter Det gulliga pojkslemmot. Som handlar så här om en kulturgubbe faktiskt som ska skriva sin självbiografi men får skrivkramp och anlitar då den här karaktären Linnea som jag hade jobbat med tidigare.
Mm.
Och ber henne göra en serieroman om hans liv.
Och den är släppt som bok?
Ja, precis. Den finns. Alltså som själva pjäsen är släppt helt enkelt.
Mm, alltså, ja. I textform då?
Ja, precis.
Man får inte säga serieromanen.
Nej, det fanns tankar om det också. Men det, du vet ju själv. Liksom.
Det tar lång tid.
Det tar så jävla lång tid. Men det tar ju lång tid att skriva en roman också visserligen. Men det är ju... Det är en, tillfredsställelsen är ju att om man väl känner att man är nöjd med ett kapitel eller ett stycke så vet man, ja men nu är det klart. Liksom.
Ja, förutom podd så är näst, skulle jag ändå säga att skriva vanlig text är det snabbaste uttrycksformen.
Mm.
För att allt annat krävs ju, alltså om du gör en film eller sånt, det krävs det att du skriver text först.
Mm.
Och sen ska du göra allt det tekniska, samma sak med serier eller för att inte tala om animation som jag skulle säga det långsammaste man kan hålla på med.
Ja, det gäller ju att välja medium helt enkelt.
Men sen å andra sidan kan en textroman vara rätt svårtillgängligt. Alltså det är lite svårpenetrerat liksom att börja läsa en bok. Man gör alltså en serietidning kan man bara börja bläddra i eller man kan liksom slölyssna, spontanlyssna på en podd eller se något YouTube-klipp. Men just att plocka upp en textroman och sätta tänderna i den. Det är rätt hög tröskel för det.
Ja, det är sant. Det är det verkligen. Det har jag ju tänkt på en del på sistone. Inte minst efter att för något tag sedan snackat med en författare, en etablerad författare som sa, och så frågade henne så här, men vad, jobbar du med någon bok just nu? Mm. Så nej, nu pausar jag med det. Nu jobbar jag med offentlig utsmyckning eller något sånt där.
Mm.
För du vet, man jobbar med en bok i flera år och sen så bara försvinner liksom.
Ja, och då, man inte får någon respons direkt eller inte, ja, inte så mycket man har förväntat sig.
Ja, men det är lätt hänt. Liksom, det tror jag. Ges ut så jäkla mycket böcker.
Ja, men det är lite som att köpa en lott som tar som tar 3 år att skriva. Nej, men...
ja, liksom en lott där det tar 3 år att komma på vilket nummer det ska vara på lotten.
Jo, men så är det ju för att det är snarare så här, en bok på 1000 som blir en succé.
Ja.
Och med succé då menar man ju att ganska många läser den och reagerar på den.
Mm.
Att det är nästan, det vanligaste är nästan att den blir mer eller mindre bortglömd, mer eller mindre ignorerad.
Mm. Jo, så är det. Alltså det är ju intressant också för att jag menar, det är ju väldigt många författare som lever på stipendier och att det är en möjlighet för dem att kunna skriva.
Mm.
Så då finns ju olika vägar att gå. Liksom antingen är man en bästsäljare så tjänar man pengar på det, behöver inga stipendier. Eller så ser man till att få bra recensioner och priser och utmärkelser och då kan man få stipendier helt enkelt.
Ja,
det är också det intressant.
Man måste fjäska för, antingen får man fjäska för liksom författarfonden eller för den breda massan.
Ja, precis. Så det ska man också välja innan man börjar skriva på sin lott.
Liksom. Jo, det kan ju vara. Jag har ju också levt rätt mycket på stipendier och sådär. Men jag körde så här ganska mycket att jag tänkte att jag vet inte vem det var som hade, om det var Johnny Cash eller någon som hade sägs ha haft inställningen, det är det här eller fängelse. Och jag kände mig så här, det är det här eller socialbidrag liksom.
Ah.
Så jag tänkte mig så här, men jag kör på de serierna jag själv tycker är roligast eller hade velat läsa liksom.
Ja.
Och jag ville, när jag gjorde det, när jag håller på med stand-up så fjäskar jag mer för liksom publiken och stryker de skämten som ingen skrattar åt. Ja. Men med serierna var det lite mer så här, ja, men jag ska bara göra det. Nu är det ju en sanning med modifikation. Det är klart man blir påverkad av yttre respons hela tiden också.
Ja.
Men ambition var i alla fall så att jag skulle bara göra det jag själv ville.
Ja.
Och jag tänkte när jag gjorde en bok då som Simons 120 dagar till exempel, så tänkte jag att det här kommer ju inte få liksom kulturstöd och sånt där. För det var mycket sex och droger och dekadens och sådär. Ja. Men det fick det nog mest förhandsstöd. Ja. För att jag kunde skriva en sån här pretentiös ansökan. Den var ju inte riktad till mig själv. Den var ju riktad till då, de olika fonderna och sånt. Mm. Och det var ju mer så här, jag ska teckna ett porträtt av Sverige idag och bla bla. Och nämnde kanske inget om de här mer provocerande sakerna.
Nej, men det är ju... Ja, det är ju ett system som är som det är på något vis. Mm. Man önskar att kunde vara ännu bättre, jag vet inte. Men det är svårt att hitta på något annat sätt på något vis. Men jag kan ju också tänka på det när man skriver ansökningar. Att liksom, ja, apropå den här romanen också, så alltså som en vuxen människas bekännelse, så är det ju en romanfigur som så här förhåller sig till ord och till språket. Alltså att det på något vis, det ligger i vägen för så mycket. Det är många som snackar om nu för tiden. Men alltså att... Ja, men om man skriver en ansökan till exempel, så skriver att jag vill undersöka Sveriges tillstånd idag. Så. Följande mening, så, eller förresten, det vill jag inte, men jag skriver det ändå. Ja, ni fattar. Liksom. Alltså att det blir så mycket, det är så lätt hänt att bara så här, man ljuger lite grann.
Mm.
Inte supermycket, men i varje mening så ljuger man lite.
Mm, man skarvar lite.
Ja, precis. För att andra människor ska förstå, för att man själv inte orkar, man hittar inte ordet. Liksom, eller vänta, hur fan ska jag formulera? Skitsamma. Mm. Det stämmer inte riktigt med vad jag vill. Men det får vara så ändå. Liksom. Eller så hittar man på någonting som man tycker att det här låter ju bra. Och sen frågar man, vad menar du med det? Och då kan man inte svara på.
Ja, men berätta lite mer om den här romanen som släpps i april.
Ja, det handlar som en människa, en man i vår ålder.
Vår ålder är?
Ja, just det. 46 är jag. Okay.
Jag fyllde nyss 42.
Ja, okej. Okay. Ja, men någonstans däremellan skulle jag säga. Han lever själv och bor i samma trappuppgång som sin syrra med familj. Och det hela börjar med att han får reda på att hans syrra med familj ska flytta utomlands. Samtidigt som han berättar det här så ska han passa föräldrarnas hus i Järv faktiskt. Din hembygd.
Min uppväxtort.
Så att romanen utspelar sig då under de 7 dygn som han passar det här. Passar deras hus.
I Järup.
Ja, precis. Och när han får reda på att syrran ska flytta utomlands så utlöser det en kris hos honom. Man kan ju tänka att det inte borde utlösa en kris hos en vuxen människa. Men det som jag tycker är intressant i alla projekt egentligen, det är att här försöka skapa kreativa uppförsbackar. Att man så här, man hittar på ett upplägg som inte låter så himla bra. Men det här blir ingen bra romanupplägg. Och sen när man börjar jobba med det, då måste man jobba med att övertyga läsaren om att jo, men det är faktiskt på riktigt. Det är ett sällsynt fall, men att man tror ändå på den här romanfiguren. Att man måste jobba ännu mer med att liksom psykologiskt underbygga.
Och du har själv inte liksom varit i en liknande situation, eller?
Nej, det har jag inte. Men däremot så har jag... Det som han gör då för att hantera den här situationen, det är att han återberättar en händelse som hände för 15 år sedan. Som var när hans senaste flickvän lämnade honom.
Mm.
Dumpade honom rejält. Och då gör han det som en slags terapi. Men han säger också det att... Det är inte att de här händelserna hänger ihop egentligen. Utan jag gör det här i brist på alternativ. Liksom mitt liv är inte mer innehållsrikt än så här. Så det är det här som jag får uppehålla mig vid för att liksom klara av den här situationen.
Ja, nästan lite fusk då om du ska försöka göra en intressant berättelse om den här premissen. Och sen så är det bara att han återberättar en helt annan story som...
Nej, alltså det handlar inte bara om, det är inte bara återberättelsen, utan sen så sker det ju saker och ting i realtid också under de här
skydden. Jag kan inte säga att någonting är fusk när man skriver en roman, men...
Ja, men jag tycker det är intressant att du säger fusk, för jag tänkte, apropå fusk och kultur, höll jag på att säga, kult, nej men kultur... Så såg jag en dansföreställning med ett världsberömt israeliskt danskompani. Nu tappar jag namnet, Batseba tror jag att det var, för ett tag sedan. Och då hade de ett parti där det var så här, så fruktansvärt obehaglig musik, ljud. Mm. Alltså ungefär som, det är något stycke på Sgt. Pepper när man bara så här, det blir en sån här kakofoni av olika instrument som gör att det blir väldigt obehagligt.
Mm.
Om man tänker sig det så här 1000 gånger värre och under jättelång tid, alltså upplevde jag det som...
Alltså, noise-musik.
Ja, som... precis. Alltså så här, jag tyckte det var så fysiskt plågsamt att man så här, ville resa sig och gå.
Mm.
Och så gjorde de det dessutom 2 gånger under föreställningen.
Okay.
Och då kunde jag känna så här, men det här är ju fusk. Ah, ja, okej. Okay. Om ni gör så, då tänker jag fan... skrämmas jättemycket på min nästa teaterföreställning. Så här gömma folk i
gradäng. På vilket sätt tyckte du det var fusk? Det är ju snarare som liksom motsatsen till fusk. Om någon springer med en ryggsäck med 100 kilo. Liksom, att det gör ju det svårare att tycka om en sån teaterföreställning.
Jo, absolut. Eller fast i det här, inom scenkonsten så kan man ju ofta vara... ute efter liksom, just där en fysisk upplevelse. Och då tänker jag så här, ja, men då kan man ju dra in en kanon och skjuta liksom. Då blir det ju en fysisk upplevelse.
Jo, det är det, men frågan är om det är någonting som folk gillar eller bara... Eller, nej. Det är klart man minns det om man gör någonting sånt.
Ja.
Det blir minnesvärt och det blir kanske en fysisk upplevelse.
Ja, men precis. Jo, men jag tror att många... liksom omnämnar en sån upplevelse som någonting positivt i de sammanhangen.
Ja, där är det väldigt smala kretsar, tänker jag, som gillar att se en dansföreställning där det är långa partier med outhärdlig musik. Ja, jag kände spontant att det vill jag inte se. Jag vill inte vara med om det. Verkligen, jag hade kunnat betala rätt stora summor för att slippa gå på en sån föreställning.
Men jag tänkte på en grej. En av mina kvaliteter skulle jag säga är att jag är både korkad och smart. Liksom. Att jag kan så här, säga korkade grejer och sen så hamna i ett tillstånd av att vara lite smart och se att jag sa någonting korkat och sen använda mig av det antingen i humor eller när jag skriver eller vad det är. Så, apropå att jag är korkad, förklara en gång till varför det var fusk att jag skulle återberätta den här historien.
Jo, jag ska säga så här att du gjorde en utmaning för dig själv.
Mm.
Det är den här premissen, en kille ska vakta sina föräldrars hus i 7 dagar.
Mm.
Och han har en kris för att han ska flytta då, hans syra ska flytta, som han har en nära relation till. Då sa du att det här är en premiss som är svår att göra underhållande eller intressant. Men nu ska du lösa
inte,
den uppgiften.
Inte underhållande, utan okay. Att göra den trovärdig.
Var det trovärdig som var utmaningen? Men då var det jag som missuppfattade. För jag tänkte att så här, det här är svårt att göra gripande, eller det är svårt att göra liksom bra eller någonting som folk vill läsa.
Mm.
Men om man lyckas med det så är man ju en väldigt skicklig författare.
Ja,
för absolut, det finns ju sådana romaner som är så här, där premissen låter pisstråkig, men boken blir fantastisk.
Ja, just det.
En av mina favoritböcker som är 3D stenen från solen av Claes Holmström, det är liksom hisspitchen till den. Ja, det är en kille i Stockholm som inte gör någonting speciellt.
Nej, just det, men den har jag nog läst till och med.
Den är ju väldigt intressant och bra, fast det låter kanske inte så spännande.
Nej.
han hänger runt lite. Men då menade jag så att du hade en svår premiss som du skulle försöka lösa.
Mm.
Och då tänkte jag så här, om du då har en annan berättelse som den här relationsdramat när han blev dumpad. Den premissen låter ju intressant. Alltså så här, de flesta vill läsa. Om du säger så här, om någon vill så här, ska jag berätta om jag berättat för oss alternativ så här. Ska jag berätta när jag var kattvakt hos min mormor eller ska jag berätta om första gången jag hade sex? Då tror jag att nästan alla hade valt, jag vill höra om första gången du hade sex. Och då menar jag att det är en lättare historia att berätta. Så då tänkte jag att det var lite fusk då att du hade den här premissen. Hur ska jag kunna göra det här intressant? Och sen så då minns den här killen tillbaks på när han blev dumpad. Som jag tycker är en mycket lättare premiss att göra någonting intressant kring. Men jag menar, det finns ju inte fusk inom kultur och underhållning. Utan det bara så, det är klart att blir det en bra bok så är alla nöjda.
Ja, nej, jag hävdar ju då att det finns fusk. Men som sagt var, det handlar ju då om att göra det trovärdigt.
Det var utmaningen.
Och sen är det intressant, för att just det här att det är fusk, det är nästan så att romanfiguren skulle kunna ha sagt det. Att jag vet att det här är fusk, men... För det jag tänkte säga innan var det att innan jag började skriva romanen så försökte jag tänka mig tillbaka till en punkt i mitt liv. Där jag själv blev lämnad i en relation.
Och så det är det jag misstänker nästan. Det är lättare att göra saker trovärdiga som man själv har upplevt.
Ja, precis. Sen så är det liksom egentligen bara där själva berättelsen börjar. Som är hämtad från verkligheten. Jag vet inte, allting fiktion. Men det jag försökte tänka var just här att... Ja, men vad hade hänt om, jag liksom, om det gick lite fel liksom i situation på situation på situation sen den händelsen för drygt 15 år sedan? Ja, men då kanske jag skulle kunna hamnat i det läget som den här romanfiguren är. Att jag bodde i Lund, samma trappuppgång som min syrra, det bara råkar bli så. Och sen ska de flytta och så ska jag känna så här, fan vad händer nu? Liksom, och han pratar mycket om att... Ja, men jag hade trott att jag skulle träffa någon och inleda en relation innan de skulle flytta, för att han skulle fatta ändå liksom precis av karriärer och så vidare. Förr eller senare så drar de. Så att det var ju viktigt för att liksom hitta någon, kunna börja bygga en karaktär som man kände att man bottnade i. Vilket ju alltid är en förutsättning för att det ska bli bra och inte minst trovärdigt.
Jag antar det.
Och då har jag tänkt, när jag tänker tillbaka på mitt eget liv just här, att ja, men hur har jag hanterat krissituationer? Ja, men det har ofta varit att söka mig bakåt i tiden liksom, och så här, greppa efter någonting. Liksom en tydlig berättelse helt enkelt, som man minns ganska tydligt. Ja, men om man kan uppehålla sig vid den, då tänker man kanske inte på det där jobbiga som sker just nu. Jag kan tänka mig att det är också en anledning till varför man skriver sina memoarer om man är 75. Det kommer säkert jag också göra något liknande då, eller försöka hitta på något.
Är det den klassiska åldern för att skriva memoarer?
Jag vet inte riktigt.
Men jag undrar också när det...
Det kanske är tidigare egentligen.
Ja,
vissa gör det ju jättetidigt ju.
Ja.
Men det är nog mer för att de vet att nu kommer den sälja liksom. Eller att någon ber dem göra, så blir man så smickrad så att man gör det.
Ofta är det ju när det är, om det är så att Justin Bieber, då jobbar de ofta med spökskrivare också. Att de får sitta och göra långa inspelningar med intervjuer, och sen så är det någon som sammanfattar det.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Ja, men alltså det som jag tänkt på mycket på den här boken, det är just där, ja, men vår tids besatthet av starka berättelser, helt enkelt. Det pratas ju mycket om det.
Är det vår tid? Eller jag menar, har det alltid varit så? Alltså, att vi har varit besatta av starka berättelser?
Alltså jag tycker att min upplevelse, som det då heter, eller din upplevelse är att... Nej, men att det är ju mer utbrett, helt enkelt. Alltså att jag tycker att det genomsyrar hela samhället på ett annat sätt än vad jag skulle säga att jag gjorde för 20 år sedan eller 10 år sedan.
Så kanske det är. Det kan vara lättare att få tag på starka berättelser också.
Ja, det är alltså i och med sociala medier och så vidare så finns det ju plattformar att berätta de där starka berättelserna. Mm. Liksom, och det är mycket lättare att filma och spela in och det ena och andra. Men jag tycker att man hör det i... ja, men i underhållningsprogram att hör hela Kajsa Bergqvist berättelse och så vidare.
Liksom. Jo, men nu när du
eller
säger det så var
företag
det...
ska ha sin berättelse, ett hotell.
Storytelling. Ja, det är någon sån trend inom liksom marknadsföring och sånt.
Precis.
Och det stämmer lite nu när jag tänker efter, för jag hörde också om sommar i Sveriges Radio, alltså sommarprogrammet, alltså sommarpratarna. Där hörde jag då om att i början så var det mer så här lite lättsamt prat, de spelade lite musik och men sen på senare år så har det ju blivit väldigt fokuserat på att det ska vara en stark berättelse.
Mm.
Så det, ja.
Verkligen.
Jag får kanske ge dig rätt då.
Tack. Tack. Ett roligt exempel var som en kompis uppmärksammade mig på, att det var för några år sedan så var en utställning på något museum här i Stockholm där det stod så här: allas berättelser är lika viktiga. Och så var det en bild på Mark Levengood.
Va?
Jag kommer inte exakt ihåg alltså det var ju en utställning om berättelser på något vis, men det blir ju så oerhört komiskt för att
men varför väljer de just Mark Levengood då?
För det är ju inte så, liksom, allas berättelser är ju inte lika viktiga, liksom, det är ju en oerhört tydlig hierarki. Har du en stark berättelse, ja, men då kan du ju liksom, då kan ju den bli berättad även om du inte är känd.
Ja.
Är du känd, då behöver du inte ha en stark berättelse, då räcker det med att du är känd, liksom, så får man, så blir det som någon slags stark berättelse.
Mm.
För att man fixar till det på ett snyggt sätt. Liksom.
Mm. Men din roman då handlar lite om vår tids fixering vid starka berättelser.
Ja, men det handlar om det på, så tillvida att han då återberättar en, jag vet inte om det är en stark berättelse, men det handlar ju om ett uppbrott. Det är ju alltid engagerande och det efter uppbrottet så gör han någonting som liksom påverkar hans liv väldigt mycket.
Du vill inte spoila?
Nej, jag vill ju inte det.
Nej, jag förstår.
Så att det blir ju... Där har jag ju använt mig av ett medvetet dramaturgiskt grepp. Att ja, men man ska vilja veta vad det var som hände för någonting. Liksom.
Så ja, är det så också att det är nästan en cliffhanger i början av boken, att man vet att han har gjort någonting som påverkar hans liv väldigt mycket, och sen så liksom ska man då vara nyfiken på det och så får man reda på det mot slutet.
Precis, men det är också då så att han, eller jag, bryter den så kallade fjärde väggen, kan man säga, alltså att han har ett direkt tilltal till läsaren.
Mm.
Så att tidigt att säga det, liksom, att det här är en konstruktion. Liksom.
Så det är liksom den här, vad heter karaktären, huvudrollen?
Man får inte reda på det.
Man får inte reda på det.
Nej.
Men det är så liksom att att det blir mer tydligt att här är en person som har skrivit en bok.
Nej, inte en bok, utan...
Om man läser om Pippi Långstrump, då är det ju inte så att man tror inte att Pippi Långstrump har skrivit boken själv.
Det är det ju.
Men om man läser vissa självbiografiska romaner, alltså så Knausgården och sånt, då är det ju rätt tydligt. Det här är, som de sa i Bullen brevfilm, det är personen i boken som skrivit boken. Liksom.
Ja, hela den serien böcker hade ju vunnit mycket på det, kan man ju tycka. Alltså Knausgård.
Hade vunnit på...
För att det är personen som berättar som har skrivit en bok. så här. Han säger ju inledningsvis då att han hatar att hålla på halster och att bli hållen på halster. Att inte få reda på vad det är.
Yeah.
Alltså, jag skulle kunna berätta det nu på en gång. Mm. Men jag... vill som så många andra låtsas att jag har med mig någon på vägen, trots att jag skriker rakt ut i intet, säger han ungefär.
Alltså han menar då läsaren, att han vill ha med sig läsaren på vägen?
Ja,
men han räknar inte med att få några läsare då?
Eller? Nej, alltså han tänker ju inte på sig själv i egenskap av författare, utan det är mer som att han sätter sig ner och skriver...
En dagbok?
Ja, precis. Det är liksom en bunt papper. Sen ett inslag är också att han berättar att han förde dagboksanteckningar fram tills att han då träffade sin tjej, Alice heter hon i boken, för då 20 år sedan ungefär. Och sen så var de tillsammans, och sen när det tog slut och det utlöste en kris, och tänkte han, var han nära att börja skriva igen? Men så hejdade han sig själv och tänkte att nej, men jag ska inte göra det, för att jag måste liksom vara med i livet. Jag vill liksom inte att mitt liv ska bli till genom det jag skriver, utan det ska vara bli till genom att jag lever, helt enkelt. Boken inleds också med att han skriver att det var länge sedan jag gjorde det här liksom, och nu är jag förlorad ungefär liksom, mellan raderna.
Men den här boken ska ändå föreställa den bunten papper som han skrev, att de är liksom återpublicerade i den här boken.
Ja, det kan man säga.
Mm.
Så det skulle kunna vara ett tillägg. Liksom, att den här boken är, kan man tänka sig. Det är också en rolig grej med kultur, tänker jag. Inte minst konstutställning. Att man sådana grejer är förbjudet att förklara. Så här är det okej att förklara. Men liksom
utom i Bullen brevfilm då.
Ja, exakt.
Fast jag berättade då att det inte är... Fast det var väl då för att det riktar sig till barn. Och att, det var ju då de fick brev då. Om det nu inte var fake, att det var manusförfattare som skrev den här breven med vanliga problem som barn har. Och sen så då så hade de en skådis och som filmade det här. De dramatiserade det här brevet som en berättelse, en filmarberättelse. Och sen så inledde de alltid med att säga, och som vanligt är det inte... tjejen i filmen som skrivit brevet.
Ah,
för att om liksom skådisen inte skulle vara så, du har problem med finnar. Eller?
Och så har man inte finnar. Det är roligt att tänka sig också att Pippi Långstrump, det är inte Pippi Långstrump som har skrivit berättelsen.
Men det är inte ens illusionen av det. Alltså, men det finns ju barnböcker som... Jag vet inte, min brorsas barn läser någon sån amerikansk The Diary of a Wimpy Kid, tror jag de heter på engelska.
Ja.
Men där är det ju då illusionen av att den här figuren i boken har skrivit.
Ja, just det.
Och så tycker jag det kan vara i vissa böcker också. Att det är inte ett helt ovanligt grepp att man ger illusionen av att det är figuren som det handlar om som har skrivit boken också.
Nej, men verkligen inte. Så jobbade ju jag med Linnea i de två tidigare böckerna.
Ja, det är en illusion av att det är hon som skrivit dem.
Ja, precis.
Och hon.
Och det är en... Ja, men jag har tänkt mycket på det här liksom, att jag har alltid velat att saker ska vara verkligt. Att det ska,
man
ska...
Jag med. Jag brukar... En grej som jag har liksom tjatat ut lite, det är att jag säger jag gillar humor och realism. Alltså om någon säger så här, men du borde ge Game of Thrones en chans. Ja. Så är det en humorserie? Nej. Är det en realistisk serie? Nej. Då är jag inte intresserad.
Nej. Precis, var finns den?
Och jag kan ju gilla liksom Spaceballs. Den är inte realistisk, men det är humor.
Ja, just det. Ja, men det är, var finns den genren liksom på Netflix? Humor. Realistisk humor.
Humor finns ju, komedi-genren.
Ja, just det. Ja, du gillar ju... humor separat.
Ja. Men jag kanske gillar realistisk humor ännu mer.
Ja, det är ju liksom allt det bästa på en gång.
men också sån realism.
Mm.
Ja, det är svårt. Drama brukar ju vara rätt mycket realism.
Mm.
Alltså för att om man säger drama, om man inte säger fantasy eller sci-fi, då brukar det vara hyfsat realistiska berättelser inom genren drama.
Men hur är det så här med Andarnas hus? Gillar du den? Eller?
Vad är det? För jag vet inte ens vad det är.
Ja, det är väl Isabella Allende som har skrivit den. Hoppas jag inte säger fel. Och
jag vet inte vem det
är. Ja, men det är ju så här, vad heter det?
Magisk
realism, tack. Precis.
Ja, det har jag svårt för.
Mm.
Det var, nej men jag har till och med svårt för Charlie Kaufman.
Ja, jag förstår. Ja.
För att, alltså han... Det börjar alltid med något så här, men det här kommer jag nog gilla, och sen så när det kommer in för mycket magisk realism så tycker jag nej, det är inte för mig.
Nej, jag förstår precis. Jag tänkte på det med sen när vi gjorde Varan-TV då, och man skulle klä ut till en gammal gubbe, då ville man ju liksom att folk skulle tro att man var en gammal gubbe.
Ja.
På den tiden.
Mm.
Och sen när man såg det och ser det, så bara, men det gör man ju inte. Det där säger man ju att det är någon som har på sitt lösskägg och kockabottnar. Liksom.
Men det kan ju vara roligt också, alltså när det är humorgenren. Absolut. Så kan det vara kul att det ser lite B ut.
Absolut, och det är ju det som jag tänkte komma till, att det är ju det jag har förstått nu. Liksom. Ja, men det är ju kul att det är kackigt på något vis. Liksom.
Men det är också, det tycker jag också inom konst, det är så att När någon gör sitt bästa och det blir lite fult, då uppskattar jag det mycket mer än när man ser att det är någon som medvetet gjort någonting lite fult eller lite amatörmässigt.
Ja, vad spännande. Kan du ge exempel? För jag kommer ju direkt att tänka på så här Karin Mamma Andersson och Joakim Nordström, som jag tycker, jag gillar det mycket, men där kan man känna lite mer att de har gjort det fult medvetet.
Ja, och det gillar jag kanske inte så jättemycket.
Nej.
Utan jag är mer förtjust i till exempel Mats Jonssons teckningar.
Ja,
som serietecknare. Där känns det som att han gör sitt bästa.
Ja,
och sen
förstår.
Så blir det en ganska naivistisk stil ändå.
Mm.
För att han når upp till den nivån av naivism. Liksom.
Ja, men intressant.
När han gör sitt bästa och försöker göra det realistiskt.
Ja.
Eller,
liksom, ja, men man uppskattar ju liksom... Ja, men det är ju någon slags trovärdighet på något vis. Alltså att man då tänker man sig att personen som har gjort det här har inte suttit och tänkt så mycket på liksom själva uttrycket, eller uttrycket har man tänkt på, men inte har inte förställt sig på något vis.
Nej, men om man ser ett konst, om man ser en serietidningsomslag och så är det liksom, så är det någon som har gjort medvetet misspass så att färgerna då tycker jag inte det är snyggt om man får intrycket av att det är medvetet gjort. Mm. Men om jag hittar en gammal serietidning från 50-talet där man säger att här ville de nog ha perfekt tryck men det har blivit någon form av misspass, då kan jag tycka det är pissnyggt.
Ah.
Så många sådana, alltså man måste få intrycket av att folk har gjort sitt bästa.
Ah.
Och så är det ju så också ofta med humor, liksom, när någon bara kommer upp på scenen och är jättekonstig. Men man får intrycket av den här personen försöker nog ändå göra så ett ganska ordinärt stand-up
sätt. Ah, just det.
Då är det roligare än när någon går upp och är lite ironiskt dålig eller så.
Ja, visst. Visst. Ja, men det man känner ju av det så himla lätt helt enkelt. Det är också roligt att tänka så här baksidetext på, jag vet inte, eller till en film eller en bok liksom, att författaren har gjort sitt allra bästa.
Att det är författaren själv som har skrivit det där, men så förlaget vill poängtera att
det är så en redaktör och förläggare som kände att det här blev inte så jävla bra, men vi måste ändå få ut det nu. Ja, det är roligt. Jag tänkte bara apropå misspassning, så när Varan teatern gjorde en föreställning, så var det han som formgav programmet.
Mm.
han visste om att det tryckeriet där det programmet skulle tyckas vara så jävla dåliga. Och så skulle det vara lite ruff stil, vi var utklädda till Ramones typ.
Mm.
Så då tänkte han så här, ja, men jag formger det som om det blir snyggt med misspassning, för de kommer säkert inte sätta det.
Men...
och mycket riktigt så gjorde de inte det. Och så blev det så här punk.
Ja,
punkstämning.
Ja, men om man tycker det är snyggt med misspass, då får man nästan liksom skicka sina, då får man nästan trycka det i ett u-land eller något sånt nu för tiden, för att i Sverige och USA är folk så bra på att sätta trycket perfekt.
Ah.
Men om man då tycker det är snyggt och man vill ändå att alla inblandade ska ha gjort sitt bästa, men det är kanske lite fusk då att skicka det till.
Men finns det u-land längre?
Jag vet att det är ett...
Men jag förstår ju vad du menar.
Men om jag tänker så här, om du åker till en sorts landsortstryckeri i Indien som är väldigt litet, då tänker jag att det är rätt stor risk att få misspass.
Det är så att man åker dit. Alltså. Det är ju ett konstprojekt.
Ja, jag tänker att om det ska vara så riktigt tryckeri som är så dåligt att de inte liksom har någon... De har aldrig börjat köra med internet. Det är folk som cyklar ner till byn där och lämnar in sina tryckoriginal. De har någon reprokamera där.
Man kör dit med en floppy disk.
Liksom. Men för det är ju ofta så när man är... Om jag åker till några fattigare länder att men det är inte alla ställen som har datorer liksom.
Nej, det är klart.
På sina ställen. Det blir vanligare och vanligare såklart. Men det är ändå, man kommer ändå till vissa så här, ja, men kanske någon tryckeri som... Nej, de har inte datorer då.
Mm.
Nu var inte det exemplet jag typ nu. Det kom inte från mitt minne, utan det var mer någon fantasi.
Nu kommer du fram liksom att du har åkt runt i u-länder världen om och tryckt saker.
Ja, jag har haft planer på det. Jag har haft långt
framskridande. Där har fantasin.
Ja, liksom.
Så här. Det är roligt. Ens nattliga fantasier.
Åka
och trycka saker i ull. Precis.
Ja, nej, det. Jag har haft diskussioner så när vi skulle göra en sån Las Palmas poster och sånt där.
Ah.
Och då hade vi just den diskussionen. Så här, det hade varit snyggt med lite misspass. Men man kan inte göra det medvetet. Men kan man inte skicka det till något riktigt risigt tryckeri där man misstänker att de kommer?
Men hur skulle det vara då? Alltså om du presenterar själva affischidén för en formgivare som du vet gillar att göra fejkad misspass. Och sen går du ut ur rummet. Och så får formgivaren göra det.
Nej, men då kommer jag se på resultatet. Det här är fejkat misspass.
Ah.
Man luktar sig till det, den känslan.
Men liksom. Om det är lite en liten informationsruta.
Nej, då blir det för mycket mätanivå på det. Man måste ut
i
landsbygden i Ukraina.
Det är roligt att tänka sig så här, på ena sidan har man liksom så här en pedofil som lever 24 timmar om dygnet på nätet liksom, och försöker grooma. Och sen så den andra liksom, perversa typen, det är den superanaloga som kör och cyklar omkring i u-länder till olika tryckerier.
Jag tycker det är lite fusk också då att... För då har
nu, där är en fusk.
Ja, men jag tänkte på det för att egentligen så ska alla steg i produkten vara någon som gjort sitt bästa.
Mm.
Alltså så här, nu ska jag försöka göra det bästa trycket jag kan.
Mm.
Då för mig då att ens medvetet välja ett dåligt tryckeri.
Mm.
Då har inte jag gjort mitt bästa för att det ska vara så snyggt som möjligt. Och då tror jag i slutresultatet kommer man ändå känna att det här är liksom något slags hipster-fejkad grej och inte en genuin, någon som gjort sitt bästa.
Det är en intressant frågeställning där.
Mm.
För att just här, för då måste man ju diskutera vad som är snyggt liksom.
Mm.
Och så kommer smaken in. För uppenbarligen är det ganska många som tycker att misspass är snyggt. Särskilt de som fejkar. Och om du då... Du gör ju ditt bästa då för att du tänker att du vill ha äkta, uppriktig misspass. Då gör ju du ditt bästa för att det ska bli snyggt och lämnar till ett tryckeri som inte kan göra. Men jag förstår.
Men det blir ändå inte riktigt... Det genuina misspasset, för det är planerat i något stadie är det ändå planerat att det ska bli så.
Precis, du får liksom lägga över hela turnén på det här tryckeriet. Ja.
Mm, ja, det är svårt. Är vi klara med att berätta om det, vad din bok handlar om och sådär, kände du det? Eller var det, hade du mer grejer du ville säga om den?
Ja, har jag det? Nej, men det...
Jag tänkte på det här med när du berättade att... Ja, men det här, var det baserat liksom på... Hamnade vi i en kris då när du hade ett långt förhållande som ung som tog slut?
Ja, jo, men det gjorde jag. Fast inte så... Ja, som väl de flesta gör om man blir dumpad liksom, så ramlar man ner. Men det var ju inte så att den varade i flera år, utan...
Det är svårt att definiera vad en kris är också.
Ja, liksom, precis.
Det är klart att man,
nej, men jag mådde,
man blev
mådde
ledsen, kast,
liksom. Men det var inte så att jag låg på golvet, liksom, utan...
Men.
Jag tycker det är ju ofta så när man drabbas av kriser att man förundras över att man fortsätter ändå. Och det ska man ju vara glad över. Och sen så var just då var det ju också så att jag ganska kort efter det träffade min fru, alltså som jag är gift med idag.
Mm, det brukar ju hjälpa.
Det hjälper ju,
när man träffar sin nuvarande
fru. Det hjälper ju jättemycket. Det kan också stå på baksidan. Det hjälpte jättemycket. Ja. Apropå dåliga upplägg, liksom. Han blir grymt lämnad.
Ja, jag men tycker sen att det är en ny bra på en gång. Upplägg det här att du står på baksidan att någon har gjort sitt allra bästa. Alltså
det... Ja, men det kan man använda flera gånger. Ja, liksom. Ja. Men han blir dumpad, men gör sitt allra bästa för att inte gå ner sig. Sen träffar han en ny, det hjälper.
Det hjälper faktiskt.
Det hjälper. Nej, men då kommer jag in på det här med så här, ödestro och gudstro och så vidare.
Mm.
Och funderingar kring slumpen och så vidare. Som ju, ja, men det kan jag tänka en hel del på. Det har jag ju då låtit romanfiguren tänka på också, just det här att man får ju ofta höra så här, om man säger att man är 26 och så blir man lämnad och så är man jätteledsen och sen så säger ens föräldrar, men nu är det jobbigt, men du kommer också träffa dig någon, jag vet det. Liksom.
Mm.
Och så här,
fan, man, kan ja,
hur fan
det?
Kan du veta det? Liksom, så här, du ljuger ju. Liksom. Och i den här boken så har ju hans mamma sagt det vid något tillfälle. Liksom. Jag känner det på mig. Liksom.
Hon hade kunnat säga, jag är 95% säker på
och det är svårt. Lite apropå just här, kanske inte verklighet, men att någonting måste vara... Att inte skarva, det har jag nog tänkt på väldigt mycket. Just när man frågar hur läget och så länge har jag liksom varit så här, jo, nej men det är ju, ja men det är, jo men det är okej, okay, det är det ju liksom. Och så börjar man förklara alldeles för länge för någon som man inte riktigt känner.
Ja,
så börjar de skratta åt den liksom.
Och
så, det är för kul liksom. Och så vill man bara så här, ja men nästa gång ska jag bara svara, jo men fan det knallar och går liksom. Alltså så, ja.
Jo, men det hjälpte mig lite när jag gjorde boken Lura mig, då en seriebok om lögner och mytomani.
Ah, okay.
För då läste jag på rätt mycket om lögner och sånt där och insåg, alltså så här, det var någon forskare som hävdade att människor ljuger i genomsnitt 20 gånger om dagen.
Ah, ja.
Och då är det liksom sådana små saker som hur läget är bra. Ny jacka, ja, jättesnygg.
Mm.
Och så kan man inte tycka det.
Mm.
Alltså sådana grejer, om man liksom spelar in en hel dag och sen så går man igenom så här, var det verkligen sant? Då ljuger en vanlig människa 20 gånger om dagen. Och när jag insåg det, att det är normalt, då fick jag ett mer avslappnat förhållande till, ja men alla skarvar lite, alla kommer med lite vita lögner och beige lögner och liksom.
Precis.
Så det... Har du läst Fun Home?
Nej.
Det är en... Alison Bechdel. Mest känd för Bechdel-testet.
Ja, det känner jag ju såklart. Ja.
Men hennes mest kända serieroman heter Fun Home.
Mm.
En förkortning av Funeral Home.
Mm.
Men det är liksom en självbiografisk bok av henne.
Mm.
Och då handlar det rätt mycket om att när hon var liten så skrev hon dagbok.
Mm.
Och hon var väl lite så här... OCD, lite Aspie eller vad man ska säga det. Eller bara som barn är mest, jag vet inte. Men hon skrev dagbok när hon var liten, berättade hon om. Och då så var det så här, att hon började tänka för mycket så här. Men var det verkligen så? Alltså, gick vi verkligen hem klockan 8 eller vad det? Och så började hon skriva så här. Så började hon skriva, tror jag, inom parentes. Liksom oftare och oftare. Och sen så började hon skriva det efter varje mening. Och sen började hon hitta på en liten symbol som betyder tror jag. Alltså som bara var en liten bock, liksom en liten krusidull. Och att hon skrev den efter varje. Och det var bara för att hon ville skriva, och hon ville vara ärlig i sin dagbok. Och sen så insåg hon att hon kunde inte vara helt säker på någonting egentligen.
Nej, men det där känner jag igen mig i väldigt väl. Den måste jag absolut kolla upp.
Det är jättebra serie, man.
Och jag skrev ju då såklart själv dagbok mellan jag var 17 och 28 och sånt där, tror jag.
Skrev du inte dagbok nu?
Nej, det gör jag inte.
Fattar du det beslutet som du berättade om innan som romanfiguren då? Att du ville leva livet, inte genom text, utan...
Att du ville leva livet också.
Ja, men det är en rimlig tanke. Ja. Jag har tänkt på det också när man så här, kanske är på semester med någon kompis. Och man fotar jättemycket. Och så har vi haft sådana diskussioner, men det är kanske bättre att bara uppleva det här nu och liksom ha kvar minnena i hjärnan än att liksom hela tiden. För man är ju inte lika närvarande om man hela tiden filmar, fotar och sådär.
Precis, man kan se det resonemanget framför sig i en dagbok också. Så här, kära dagbok, jag vet inte om jag borde göra det här eller inte. Jag kanske borde vara med i nu. Men nej, jag fattade inte det beslutet då, utan det var mer som det blev. Och ibland har jag tänkt så här att ja, men jag kanske ska börja med det igen. Alltså jag kan gilla det på många sätt, men det jag tänkte berätta innan var just att när jag skrev så var det väl inte så mycket just här att idag händer det och det, utan och då var det ju väldigt mycket att man bara så här hävde ur sig grejer och det, alltså liksom skrev poesi emellanåt, alltså, eller mer så här prosa, lyrik eller vad det kan heta, liksom, att man, så här, ja, man förstår ingenting, men det här lät ju lite pubigt och halvkul liksom.
Pubigt som är pubertetsaktigt.
Ja, precis. Men jag tror att en av anledningarna till att jag gjorde det var ju också för att när man återberättar någonting så visste jag att ja, men det skulle ju inte riktigt stämma. Och skulle man få det att stämma så skulle det ju vara ganska ansträngande att sitta där. Och man vill ju mer ha det som liksom en stunds avslappning eller någon slags frizon. Liksom, där man fick skriva precis vad som helst eller uttrycka sig hur som helst och vara helt obegriplig om man ville, helt enkelt.
Så skrev jag också när jag var tonåring. Det var det nästan lite... Att jag skrev något som är lite roligt eller bara... Jag var väldigt inne då på att man skulle vara flippig. Att man skulle vara... man skulle vara tramsig.
Precis, och författaren liksom. Har försökt vara så flippig som möjligt.
Ja, men det kan vara så här Sture Dahlström, om du läste någonting. Där skulle du kunna stå på baksidan. Författaren har försökt vara så flippig som möjligt i vissa böcker. Cyklonmannen och sånt har han försökt vara så. Eller kanske inte så flippig som möjligt, men det finns ju kanske ännu mer dadaistisk kultur som försöker vara ännu flippigare. Nej, men att man ska vara lite rolig och obegriplig och tramsig och så här, det var jag rätt inne på en period.
Men Sture Dahlström, det som jag kommer tänka på först är en rolig sekvens när han, den är ju väldigt mycket Sture Dahlström, men att han åker till Danmark då för att slippa jävla liksom förmyndar Sverige och är där och krökar i flera dygn, och sen så när han ska ta färjan tillbaks från Helsingör till Helsingborg, så när han närmar sig Helsingborg så bara får han utslag typ och sånt där. Och klarar inte av det liksom. Att han bara åker fram och tillbaka lyckas aldrig.
Jag trodde att slutklämmen skulle vara att när han skulle åka tillbaka så insåg han att han inte hade åkt till Danmark utan han hade bara varit kvar.
Ja, det är ju bra.
Det hade också känts som en typisk Sture Dahlström.
Det är ju flippigt.
Vi kanske ska börja avrunda den här poddinspelningen.
Ja.
Är det någonting du vill tillägga till protokollet?
Lev livet. Var mer flippigt. Nej, jag vet inte. Nej, men det är väl... Nej, men det är ju speciella tider. Så ta hand om varandra. Och jag vet inte, försök göra det hela så roligt som möjligt på något vis.
Mm.
Säger jag och låter så jävla tråkigt. Men sån är jag.
Det var allt från den här veckans avsnitt av Arkivsamtal. Jag heter Simon Järnfors.
Jag heter David Wiberg.
Fullbordat samtal.
Of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.